Nu ska vi snacka simning.
Ja, om de gör det bättre, det vet jag inte, men de gör det oftare.
Omänskligt.
Nej, men det gör vi, Bosse. Vi trummar på.
Simpodden, Hultén och Jansson.
Hejsan och välkomna till Simpodden nummer 89. Simpodden, Hultén och Jansson. I detta 89:e avsnitt, ja, där ska ni först få en aktuell summering av de mästerskap som har varit. Vi ska tycka lite om både det ena och det andra. Allt ifrån friidrott, Zlatan på i massmedia, simtävlingar, Commonwealth Games, Swim Open Bergen och så vidare. Men sen har vi också ett andra avsnitt när vi fortsätter intervjun med Gunnar Larsson, OS-segraren från 1972, och snackar om hans mästerskap och vad som hände därefter. Väl mött till simpodden Hultén och Jansson nummer 89. Nu ska vi snacka simning.
Ja, om de gör det bättre, det vet jag inte, men de gör det oftare.
Omänskligt.
Nej, men det gör vi, Bosse. Vi trummar på.
Simpodden, Hultén och Jansson.
Hej, Thomas Jansson.
Hej du, Bosse. Var väl vad du lät pigg.
Ja, mycket pigg. Oerhört pigg. Pigg var ordet.
Ja.
Du... Nu ska vi snacka massa stortävlingar som har varit här senaste tiden. Det är ju en uppsjö av tävlingar vi kan rabbla på. Det är Commonwealth Games, samhällsspelen, Stockholm Open, eller Swedish Open, eller Swim Open Stockholm som ska heta. Bergen Swim Festival, USGP i Mesa, vi har haft Danish Open, vi har kinesiska mästerskapen, vi har Swim Cup i Eindhoven, ungerska mästerskap, så inte bara krylla av simtävlingar. Det ska vi snacka om idag bland annat. Vad ska vi börja?
Man ser ju lite grann hur liksom det växer fram en bild av hur simningen blir i år. Ja, men vi börjar borta i Australien tycker jag.
Commonwealth Games som alltså gick på Guldkusten där längst bort i Australien. Vad tycker du om den tävlingen?
Men det är ju som oftast en mäktig tävling, och det är klart att tittar man på länder som stack ut, så Sydafrika genom Shadley Leclos som simmade både fjäril och frisim på hög nivå. Kanada till exempel, Ruck Taylor. Och såklart
kvinnlig
Australien.
Frisimmerska, ja.
Just det, ja, det ska jag säga. Ursäkta, jag var lite slarvig där. Och sen Australien förstås, med systrarna Kate och Bront Campbell och deras lag på 4x100 frisim som satte rekord då. Och så 400 meter
till
världsrekord. Ja, till och med, ja. Ett världsrekord som egentligen Sverige borde kunna utmana, med tanke på att vi har haft så tre fjärdedelar som har varit så duktiga. Men just nu ser det mörkt ut, men det har jag ju drömt om många gånger. Och så hon 400 meter simmerskan, ja, hon är duktig på 800 också. Titmus 4.00.93, nu tappade jag hennes förnamn.
Det kommer sen. Det
ja, det kommer sen. Så att, jag menar, det ger ju en liten bild av att vi får fortsatt räkna med att England kommer att vara besvärliga på ett Europamästerskap. När vi kommer till Tokyo 2020 så blir ju länder som Sydafrika, Kanada och Australien också skarpa konkurrenter.
Ja. Mer, tittar du någonting på tävlingarna i sig?
Nej, det har jag inte gjort. Jag har bara tittat i resultatlistorna. Så det har jag inte gjort.
Ariane Titmus.
Just det.
Ariane. Det är jag. Hon kommer från Tasmanien egentligen. Det är lite intressant.
Ja.
Väldigt duktig och en god, ska vi säga, nutida förvaltare av de australiensiska distanstraditionerna. Det är kul att de har fått fram en distanssimmerska igen. För att det är ju så att mycket av kvaliteten under många år har ju legat på distanssimmar i Australien. Speciellt på herrsidan. Men också tidigare på damsidan.
Ja,
så det är kul.
Så är det. Ja, det är kul.
Och det är ett underskott på duktiga distanssimmerskor i världen, ska vi säga.
Ja, det ser lite allmänt.
Generellt.
Tunt ut, visst är det så. Frågan är om det är tidens tecken eller om det är bara tillfälligheter.
Ja, jag tror det är tidens tecken.
Ja.
Jag tror att det är inte lika intressant att träna den typen av träning som behövs. Som egentligen inte, den är inte tuffare eller jävligare eller något sånt där jämfört med sprintträning. Men det finns någonting inbyggt i distansträning som gör att folk ser det på ett annat sätt än sprintträning.
Fast det som talar emot det är, så många andra idrotter håller ju folk på med allt möjligt hårt, om vi nu menar
hårt
att
och långt, ja.
Hårt och långt, ja. Jag menar, jag läste senast om att det fanns ett maratonlopp som gick långt upp i Nordpolen. De sprang i 30 graders kyla. Och allt som har blivit populärt kring till exempel springrun. Swimrun förstås. Inte springrun. Swimrun. Som ju också är hårt och det är populärt och folk är ute och tränar. Så att det är lite motsägelsefullt. Det kanske vi i simningen som har misslyckats här och hantera de här ungdomarna. Ja, jag vet inte.
Ja, men det kan vara så. Ja, det kan vara så att just det här med att simma långt i bassänger kanske inte själva utmaningen. För att det som stimulerar nu, som pikar och som växer, det är ju open water simning. Och där ligger mer den utmaningen som liknar de tävlingarna som du beskriver här, va? Att simma open water 5-10 kilometer till exempel, va? Det är mer utmanande än att simma 1500 i bassäng, tror jag. Och det är mer tidens melodi att göra någonting sånt.
Ja, så är det. Ja, folk har inte blivit räddare för att bli trötta. Nej. Men de vill ha andra former av utmaningar. Så kanske man kan enas om.
Commonwealth Games var det, alltså samväldespelen. Inte speciellt många länder som är med och simmar numera. Det brittiska samväldes hoppysande gör ju att det är inte speciellt många duktiga simländer. Det är ju rätt tunt. Precis längst ner i finalerna och utanför finalerna, måste man ändå säga.
Egentligen en tävling som de kunde lägga ner, kan jag tycka.
Ja, det är ju lite pseudotävling, men ja. Det är väl ett sätt att hålla samman det här, va? Det är ju kul att alla snackar nästan samma språk i alla fall.
Ja,
det måste,
ja,
vara precis. Du, Swim Open, eller nu ska vi säga, vad är det nu heter? Swim Open Stockholm.
Det är väl inte så mycket att säga. Jag är inte så mycket egentligen, som vi har varit inne på det. Alltså, det är en bra tävling, hög standard. Jätteintressant att man nu 3 år i rad har lyckats utveckla den här tävlingen och troligtvis kommer det uppföljare. För svenskt vidkommande, de som hade chans att kvalificera, flertalet av dem, lyckades ju med det.
Till EM i sommar.
EM, ja, precis. Och Ulrika, vår förbundskapten Sandmark, ska ju presentera trupp här i dragarna, så att så långt var det bra. Men jag blev mörkrädd när jag såg det som var bakom uppe i toppen. Det skrämde mig. Och sen när man dessutom då såg den här listan du la ut på simma, 10 topp simmande, 10 toppgrenarna från 1 januari till nu. Nej, det bekymrar mig.
Ja. Är det något speciellt ställe som ditt bekymmer är större än på andra ställen, så att säga, när det gäller den svenska kvaliteten?
Ja, alltså man kan ju konstatera att vi hade till exempel på 200 fjäril damer var det ingen över 700 poäng. Ja, fina poäng. Vi har ju pratat om det. Likaså 400 individuell medley. Ingen över 700 fina poäng. Och det är klart att de grenarna är ju oerhört tunna. Det måste ju vara världens marknad för den tränare som ser att den har en simmare som kan vara potentiell här.
Om vi tittar på den här 200 fjäril som du nämnde, så hade vi de 4 bästa tiderna för svensk del på Swim Open Stockholm. Det var 2.17, 2.18, 2.21, 2.21. Och så tittar vi på 400 medley. 5.00, 5.02, 5.03, 5.03. Ja. Och då leder Ann Hegmegi, född anno 2003, Sveriges statistiken. Ingen alltså skugga ingen... över Anne Hegmege, men visst ska det simmas snabbare än så.
Jag skulle vilja säga så här, ingen skugga över dem som är med på listan, en större skugga över dem som inte är där. Så det är bekymmersamt. Sprintherrar långsamt.
Tionde plats till exempel på 200 medley för damer. Det hade inte räckt för B-final på 200 medley 1982 på Stockholms SM.
Nej.
Och det är ett tag sedan. Så att jag började hålla med där.
Och vi har ju sett, vi har ju redovisat 2015, 2016, 2017 när det gäller statistik, och vi har ju sett en trend där, framförallt på damsidan på väg ner. Herrsidan gick ju lite tillfälligt upp 2016 framförallt, men sen stannat utav. Men trenden att vi snarare kommer längre från världseliten än närmar oss när det gäller bredden, den är, tycker jag, tydlig.
Ja, inte bra.
Nej.
Vi hade Bergen Swim Festival som vi också hade nöjet att kommentera i TV. Vad säger vi om den då?
Jag gillar ju att organisationen för Swim Open försöker att bredda det till ett koncept med flera tävlingar. Sen håller ju inte Bergen Swim Festival nivå på långt när. Kul att se att Sara är där och ändå gör högkvalitativa lopp, men och lika så gjorde ju till exempel Victor Johansson det, men nej, den höll för låg kvalitet. Jag tror det var upp mot en 35 svenskar där i alla fall och simmade.
Sen var vi lite intresserade av amerikanska GP Mesa Arizona också. Där var ju framförallt Louise Hansson med som bästa svensk. Men det fanns ju fler svenskar med. Vad har vi för åsikt om den tävlingen?
Nej, men den är ju av tradition då i början av april. Och vi har ju lite grann funderat på varför det simmas så långsamt utav de amerikanska simmarna där. Men det kan ju lite ha sin förklaring i den stora håsen som är fram emot NC2A. Och hur liksom hela upplägget då med mycket, mycket tävlande i februari till exempel där borta. Det kan också ha att göra med lite hur traditionen och hur de lägger upp sina säsonger. Men så tävlingen i sig hade jag ju önskat varit ytterligare högre kvalitetsmässigt. Louise gör det ju bra, sätter personligt rekord på 100 fjäril. Jag menar, hon har ju också gått mot NC2A och så vidare. Simmade väl lite långsamt på frisim kan jag tycka.
Ja, vi ska hoppa in på fler tävlingar här alldeles strax, men det om några sekunder. Nu ska vi snacka simning.
Ja, om de gör det bättre det vet jag inte, men de gör det oftare.
Det är ju omänskligt.
Ja, men det gör vi, Bosse, vi trummar på.
Simpodden, Hultén och Jansson.
Ja, det var inte bara de här tävlingarna som var med förra helgen, utan vi fick också vara med om Danish Open, öppna danska mästerskapen, en tävling som har funnits med några år nu och som stundtals har hållit väldigt bra klass. Vi var lite negativa första dagarna till Danish Open när vi satt och snackade bland annat på Eurosport, men sen tyckte jag att tävlingen spottade upp sig och det var en hel del hyfsade resultat. Trots allt, även om det saknas en del spets. Vad tycker du, Jansson?
Ja, definitivt saknas det spets. Alltså, där är vi ju vana att se världsartister både från dansk simning, men också att det har varit ganska gott internationellt deltagande från till exempel Sverige och Holland, mycket mer än det var till exempel i år. Så att när de här danska stjärnorna är borta och man tittar ner i statistiken lite grann, så tycker jag de egentligen har lite samma problem som Sverige. Glädjande dock ur svensk synvinkel var till exempel att Helsingör, där Mischa Klevestig är tränare, de går framåt liksom. Sigma, där Jonas Lundström gjorde liksom debut på allvar, Den klubben går också lite framåt. Så att det får bli lilla ljuset i mörkret. Men jag tycker annars att Danmark lider lite av samma problem som i Sverige. Att vi har inte tillräckligt bakom våra stjärnor. Och det, då lever vi farligt på sikt. Och när man till exempel tittar in på damernas resultatlista så är de flesta födda på 2000-talet. De flesta är födda på 2000-talet, alltså bara några få på 1900-talet. Och det innebär, om man gör lite matematik, att tusentals simmare i Danmark har då slutat under några år. Och att det liksom är med automatik så kommer det in nya, men det är ju ingen som är vuxen. Och det, jag är så förundrad. Undrar du och lägger pengar på Europamästerskap för juniorer och så, när man vet att de flesta kommer att sluta. Så det är ledsamt att läsa.
Du, jaha. Då fick danskarna vad de tålde där. Du, sen var vi i Eindhoven. Det var också en konkurrerande tävling till allt det här. Swim Open. Man stal ju så att säga lite publik, eller rättare sagt deltagare för varann här, kan jag tycka. Det borde man kunna få ihop på ett bättre sätt. Har du granskat deras resultatlista?
Ja, lite grann. Jag ska bara först kommentera. Det är klart man skulle ha behövt slå ihop Bergen, Danish Open och Eindhoven för att komma. Och inte ens då hade man kommit riktigt nära Stockholms kvalitet.
Nej.
Det är ett sätt att beskriva att det var ganska skralt på de ställena. Ranjomi Kromovidjojo simmar fort på fjäril. Hon är ju en uppstickare på många sätt och vis, så att henne får vi definitivt ha ögonen på, inte bara på EM i sommar utan som en uppstickare mot Sara till exempel. I övrigt inget som jag direkt så där slogs av.
Sen har du varit, eller är, mästerskap i Kina. Har du studerat deras resultat? Jag gjorde det igår, nämligen.
Ja, jag har gjort följande kommentar här i mitt protokoll. Såklart San Yang, 1.46.07 på 200, 3.44.29 på 400. Det senare då kanske det bästa resultatet. De fortsätter att ha hyfsad bredd, en stabil nivå som Kina har haft. Bra 1500 damer, till exempel en liten motpol mot den trend vi pratar kring. Tidigare, de hade ju tre stycken på 16 minuter eller bättre. Bra ryggsim där borta. Det var väl egentligen de noteringar jag gjorde. Kina blir att räkna med såklart i Tokyo.
Det blir de ju. Ja. Även om jag tyckte att de hade några svaga grenar. Till exempel 200 fjäril damer där de vinner på 2.10. Det är lite olikt. Kina har så pass långsam fjärilsim. Men å andra sidan sett så finns det en del härgrenar som går riktigt fort. Så det är helt okej. Ungern har ju också varit i mästerskapskörning.
Nu hoppas jag att jag inte får skäll här utav Tammas när vi träffas nästa gång. Men jag blev inte så imponerad egentligen. Det är klart att de är bättre än Sverige. Men ungersk damsimning nu sätter jag ett stort frågetecken för. Det såg inte alls något märkvärdigt ut.
Ja, det var väl vår lilla genomgång av mästerskap. Har du något mer att säga där?
Nej, jag saknar ju att se vart Frankrike och Italien befinner sig just nu. Så det får vi ju följa upp här framöver.
Ska bli kul också i maj att se Tyskland.
Ja.
Tyskland som kanske är på väg mot någonting nytt i alla fall. Det fanns ju indikationer på att distanssimmarna höll väldigt bra klass. Det var kul att de ville visa klassen och gjorde det på Swim Open, tyckte jag. Både Welbrock och Sara
Köhler.
Ja, precis. Ja. Du, jag hade
hade ju uttagningar på Swim Open så att de visade upp sig. Hoppas att de är på väg tillbaka. De har varit saknade på ett vis i europeisk simning och världssimningen också.
Ja. Vi tittar på, ja, tittar oss lite omkring istället i världen och tittar på till exempel friidrotten. Här dyker det upp fler sexanklagelser och övergrepp efter en undersökning som nu är gjord av ett svenskt universitet som har gjort en investigation här runt friidrottstjejer i svenska klubbar. Det är inte kul läsning. Är det något du reagerar?
Nej, det är ju, nej, alltså jag reagerar på lite olika plan. Mm. Jag reagerade väldigt starkt när det här med Moa Hjelmer uppdagades, att inte friidrottsförbundet drev det till en polisanmälan. Jag kan inte förstå att man inte gjorde det. Det är klart man kan säga att det var om omtanke om Moa och att vederbörande inte var inom friidrotten längre. Men det betyder ju inte att vederbörande person inte kan göra övergrepp igen. Och när man då ser det här så tycker jag de har ett svagt agerande. Väldigt svagt, och det förvånar mig, och det känns nästan som att i Moas fall att man skyddar någon, att det var fel person som hade gjort övergrepp. Det är bara en hypotes förstås från mig, men det känns inte bra. Och på ett annat plan blir jag också bekymrad att det bevakas inte i media lika starkt sådana här saker som om när till exempel gårdagen när det uppdagades att det eventuellt finns oegentligheter kopplat till Östersunds fotbollsförening. Då blir det ett större pådrag. Och det kan jag tycka att, ja, men herregud, okej, okay, visst, det är ju olagligt och felaktigt om man då har gjort skattefiffel och allt, eller vad det nu kan handla om för bedrägeri. Men ställt i relation till ett övergrepp mot en människa, så blir det väldigt, det blir konstig journalistik för mig.
Mm. Ja.
Du blir alldeles tyst på sig.
Nej, alltså jag bara håller med där. Jag tycker det är beklagansvärt. Alltså. Men alltså jag tror det är svårigheter att det är jävligt lätt, ursäkta språkbruket där. Det är väldigt lätt för journalister att börja diskutera och snacka om pengar. Mer greppbart. Man behöver inte så mycket empati. Det är svart eller vitt. Har man fuskat bort någonting så är det lättare att skriva om det. Mer såna här subtila grejer som sexanklagelser på olika nivåer. Va? Och där får man kanske ha lite mer fingertoppkänsla. Och då hoppar man det skrivan. Men sen är det ju så att bevakningen av fotbollen är ju galen. Den är ju helt galen. Och det är ju rätt intressant nu att läsa. Jag läste Patrik Ekvalls krönika i Getingen häromdagen om att vi alla går på Zlatans finter.
Inte jag, och då är jag ändå, har jag noll bolltalang.
Ja,
jag går inte på en enda fint. Jag tycker bara det är ynkligt.
Ja, det börjar närma sig löjlighetens gräns nu, faktiskt. Han är ju skicklig marknadsförare. Men att alla dessa journalister går på det han säger, det börjar bli lite pinsamt för journalistkåren.
Ja, alltså de flesta sportjournalister jag har träffat är ju begåvade, duktiga, intresserade, sökande och vill göra bra saker. Men ibland så känner jag att de springer bara åt samma håll. Va? Att det är få som orkar ta den egna lite djupare fåran. Och när det gäller Zlatan så är det förvånande att ingen trycker på att den role model han är för många, då borde man någonstans ganska starkt kritisera hans egotrippade sätt att hålla på. Det känns inte okej någonstans.
Ja du. Har vi mer att tillägga i dagens krönika? Vi kan ju säga till exempel, för att hänga på det här som du snackade om när det gällde dansk simning, att det var många som hade försvunnit. Det är ju likadant i svensk simning. Om du backar bandet och tittar på hur många som har slutat i simningen. på tävlingsnivå de senaste åren.
Ja, jag visste det så. Och jag skulle vilja göra en lite noggrannare beräkning där. Men jag gjorde en överslagsberäkning med risk för att jag sköt väldigt fel. Men jag kom ju fram till att vi har släppt iväg runt 5 000 19-20-åringar de senaste 10, 12, kanske 15 åren. Mm. Och så utan att det är på agendan på Svenska Simförbundets styrelsenivå, i klubbarnas nivå, och vi som är i det, vi är väldigt få som tycker att det här är ett stort problem. Men som sagt, jag skulle behöva djuploda siffrorna lite mer så att jag inte skjuter allt för mycket fel här, men vi har samma problem i Sverige, det har vi.
Mm. Och varför försvinner de här då? Vad är det grundläggande att en simmare slutar? Kan man på något sätt vaska fram det?
Nej, alltså jag tror ju att mycket hänger samman med att utvecklingskurvan har planat ut. Som den är väldigt tydligt när man går in och tittar på 17-18-åringar. De har före det ofta en väldigt stark utveckling och sen planar den ut. Och så lever de i vi har ju snackat mycket om det här förut, Bosse, så lever de i en ganska kontrollerad värld där tränare talar om vad de ska göra och så vidare, och sen så slutar man gymnasium och så uppstår en massa saker, och då finns det inte tillräckligt djup i hur intresserad man är utav simning. Och någonstans där kanske vi måste ta åt oss att fundera på hur vi ska få dem mycket, mycket mer involverade.
Men för man bara, behöver... om vi bara bromsar. Jag tyckte du uttryckte det på ett alldeles utmärkt sätt här. Och just det som du uttryckte här nu, det är att simman i sig då inte har tillräckligt intresse av själva idrotten och inte har lärt sig att tänka och känna själv, utan han eller hon överlåter det till andra att göra bedömningar om hur bra, hur mycket, vilket djup, vilken känsla i det här. Det är rätt farligt, tror jag. Vi har ju snackat om det, som sagt var tidigare där, att simmarna får kanske inte den utbildningen under träningen där de själv förmår att uppskatta det de gör och också tar ansvar för vad de gör. Någonstans där ligger, tror jag, det stora frågetecknet och det som gör att vi har en stor dropout. Det är inte bara rent praktiska saker runt gymnasium, att man inte kan anordna sin träning fortsättningsvis, utan det är de här grejerna, tror jag, som är de helt avgörande.
Ja, det är det, och jag kanske mitt uppe i alltihop börjar mer och mer inse att det som är lika tragiskt är att det inte hamnar på agendan på fler ställen. Mm. Och när det hamnar på agendan, ja, då pratar man om problemen. Hur syr vi ihop universitetsstudier och det saknas pengar? Mm. Men jag menar, den problemställningen finns ju för alla andra idrotter som på just det här området kanske lyckas lite bättre än oss. Så det är klart, vi måste få en bredare och djupare, utan något anklagande, men debatt kring vad vi kan förändra, för att jag vill inte att vi ska vara en barnidrott, och det är simningen just nu.
Det är lite kul att du säger det här, att jag var och tränade igår kväll, körde gruppträning som jag ofta gör på Friskis och Svettis, så då är det en nykomling i den här gruppen som jag tränar, som är inte allt för länge sedan landslagssimmerska och nu har börjat träna på land istället, och när vi snackar igår så säger hon ungefär så här: ja, det här är väldigt bra, för att då är jag i en miljö där, som jag är van vid, där är en tränare som pushar på, jag kör i en grupp och jag kan hänga med i gruppen. Det är så jag är uppvuxen och uppfostrad, och det funkar bra för mig träningsmässigt. Och det är rätt kul att höra, för det är ju så de facto att simmare, de är väldigt styrda i sin träning, och när de väl på något sätt kommer ur den här bubblan, va, och inte har kanske fått den, det djupet i sin träning eller i sitt intresse kring träning och idrott och sätt att leva, då skiter de i att träna. Va? De är bara nöjda att komma ut och då blir de stora, tjocka och slappa softpotatisar. Och det är inte bra.
Nej.
Och det är inte hon den här, utan hon har ju verkligen tagit tag i det. Men hon har också valt med eftertryck att hitta en träning som passar henne och som hon är van vid. Det var intressant att höra, tycker jag.
Mm. Ett tillägg också till det här som komplicerar bilden, det är ju att de flesta, när de är 17-18 år, de har ju nästan, om vi undantar internationella framgångar, men de har upplevt väldigt mycket tävlingsmässigt. Alltså man har simmat både på ungdoms-SM, junior-SM och SM. Man liksom har smakat av hela bordet. Och då är man bara 17-18 år. Mm. Alltså, och så är det ett långt steg till nästa smörgåsbord i form av EM, VM och OS. Mm. Så det kanske går för fort fram också för ungdomarna.
Ja, vi ska landa i den diskussionen i ett vidare plan med lite folk inkopplade här framöver, så ska vi se vad andra tycker också. Du, i den här podden nummer 89 nu, har du mer att säga till ditt försvar, tänkte jag säga?
Nej, den innehåller ju andra delen av Gunnar Larsson till exempel, men det har du mer koll på.
Ja.
När i programmet det blir.
Det blir,
men nej, inget mer att säga för stunden.
Nej.
Se fram emot nästa pratstund med dig.
Ja, då hörs vi. Och som sagt, nu följer vi öronen med lite musik. Nu ska vi snacka simning.
Ja, om de gör det bättre, det vet jag inte, men de gör det oftare.
Det är ju omänskligt.
Ja, men det gör vi, Bosse, vi trummar på.
Simpodden, Hultén och Jansson.
Då har vi avhandlat aktualiteterna för den här veckan och nu är det dags att kasta sig in i det andra samtalet, samtalsdelen ska vi säga, med Gunnar Larsson. Ett samtal som vi hade på Eriksdalsbadet under Swim Open i Stockholm. Thomas Jansson, Bo Sultén och Gunnar Larsson, huvudpersonen i detta samtal. Och innan vi avslutade förra gången, då ställde Thomas Jansson en fråga till Gunnar Larsson och han är så snäll så han upprepar den för oss så vi har den aktuell. Väl mött till samtalsdel nummer 2. Nu ska vi snacka simning.
Om de gör det bättre, det vet jag inte, men de gör det oftare.
Det är ju omänskligt.
Ja, men det gör vi, Bosse, vi trummar på.
Simpodden, Hultén och Jansson.
Han är producent, han är tekniker och han är chef.
Ja, Gunnar, Thomas fråga.
Ja, alltså, jag är lite nyfiken på hur det taktiska resonemanget gick före när du och Lars-Erik Pålsson pratade, om ni liksom målade upp den här bilden med tanke på de olika kvaliteterna Gary Hall och du hade på medley.
Nej, vi pratade nog egentligen bara om mitt eget race, hur jag skulle genomföra det, att jag inte skulle lockas in i att gå ut för hårt på fjärresimmet, utan bygga upp det nästan som en negativ split egentligen på alla simsätten, att komma in i tekniken, göra de här vändningarna och försöka öka farten på andra hälften utav hundringen. Det var det vi hade pratat om, som jag minns det, men det var ju inte igår.
Härlig dramatik. Sen är jag lite nyfiken på det här momentet. Du nämnde att du hade handduken över huvudet när du gick fram till startbryggan och satte dig på din plats då på bana 4. Jämt innan du går upp på startpallen, har du någon minnesbild av vad du tänker då?
Att det inte kör start.
Hade du några flykttankar någon gång?
Det var nog inne i callroom så fall. Nej, det här klarar jag inte av. Mm.
För så mänsklig blir ju alla i vissa ögonblick. Va? Så det är, ja, intressant.
Mm. Ja. Ja, alltså om jag nu får...
Och det får du.
Ja, okej. Okay. Ja, men det här är ju ganska intressant, det här med att vi hade diskussioner att dela medaljen. Mm. Nu är det så att jag har tänkt väldigt mycket på dig under det sista halvåret. Detta beror på att jag i höstas var över i USA för att träffa bland annat min amerikanska tränare Don Gamble, men också att träffa kompisar från den tiden som jag höll på att simma. Jag började ut i Kalifornien, åkte till Alabama till Don Gamble och sen fortsatte jag ner till Florida och träffade Gary Hall. Men innan jag träffade Gary Hall så var jag på Swimming Hall of Fame. Och där fick jag en rundvandring utav chefen då för Swimming Hall of Fame. Och vi började diskutera ungefär som vi nu sitter och diskuterar det här, och jag berättade vad som hade hänt med 400 meter medley. Ett ögonblick, säger han. Och så springer han iväg. Och det här var Thanksgiving-helgen, så det var inte så mycket folk och det fanns inte så mycket personal på plats. Men han sprang in, fick jag reda på sen, han sprang in i något arkiv och så kom han tillbaks med ett amerikanskt mästerskap. En medalj. Från, om det var 1953 eller något sånt där. Och det visade sig att det var damernas 200 meter bröstsim på amerikanska mästerskapen. Där två stycken tjejer hade exakt samma tid. Och de hade delat på medaljen. Och jag fick alltså hålla den här medaljen i min hand. Nedre delen silver, övre delen guld. Och då kom tanken tillbaka att ja, jag kanske skulle söka upp Tim McKee och fråga om han har sin medalj kvar. Det är inte säkert. Om att vi kanske skulle göra det här som ett 50-årsjubileum. Det skulle vara ganska häftigt.
Mm. Fick du tag på Tim McKee?
Tim McKee bor numera i Brisbane, Australien. Mm. För jag trodde att han bodde i Florida när jag planerade min resa. Men
då har du en väldigt bra anledning att åka till
Brisbane.
Australien.
Ja.
Absolut. Ja, härligt. Det var andra dagen på OS av simning 1972, 400 meter medley. Uppståndelsen var ju pyramidal, åtminstone i din hemstad. Och jag minns i alla fall var jag var någonstans när du simmar 400 meter medley. För det var en väldigt regnig dag i Malmö. Och jag hade ju slutat simma själv efter det här SM:et. Jag sommarjobbade på ett bad och jag var ju tvungen att ha en TV med mig ut för att kunna se det här loppet. Och det ösregnade och jag satte upp den där TV:n. Jag hade köpt mig en tårta och skulle bjuda på alla, till alla arbetskompisarna. Och så hade vi en sån här svartvit bild och det var mest myrornas krig. Men man kunde skåda det här loppet och jag minns när vi gick i mål och Åke Rolin och
Toivo
Öhman snackade i där. Och då rann tårarna på mig och mina arbetskamrater som inte hade en aning om varför jag hade TV med mig, varför jag hade bjudit på tårta och varför jag sitter och gråter framför TV, undrar vad jag var för konstigt typ. Men det var min dag där. Sen kom det fler dagar på OS. Dagen efter simmade ni lagkapp.
Ja, då simmade vi i 4x200 meter frisim. Mm.
Och vem var vi då?
Det var Bengt Jinsjö, Anders Bellbring, jag och i finalen var det Hasse Ljungberg. Men det är möjligt att Bernd Sanovetski sam i försöken. Mm. Jag kommer inte riktigt ihåg det. Mm. Och vi siktade väl egentligen på att kunna ta en bronsmedalj. Och när jag hoppade i vattnet så tror jag vi låg sexa eller sånt där. Men jag simmade upp laget till en fjärde plats och jag tror att ryssarna var de som var trea. Så vi var inte långt ifrån pallen. Det var USA och Tyskland i topp och sen ryssarna och sen vi.
I den lagkappen vann ju till exempel Mark Spitz en av sina
sju guldmedaljer.
Ja. Mm.
Och du var bland de snabbaste. Ursäkta, du var bland de snabbaste av alla.
Jag var näst snabbast utav alla 32 simmare, 1:53 någonting.
Ja. Sen dagen efter så kom ju egentligen det som 1970 kan vi väl lite slarvigt säga, vad din bästa gren, 400 frisim. Du hade slagit världsrekord på EM i Barcelona 70, 402,6. Och så var det försök på 400 frisim.
För att kanske backa någon dag från det här, alltså uppståndelsen efter 400 meter medley med prisutdelning och intervjuer på internationella konferensen, Hylands hörna tror jag man sände från München då, och innan vi kom tillbaks till OS-byn, och jag hade faktiskt inte hunnit simma av ens en gång. Jag tror inte jag gjorde det på kvällen, utan det fick bli nästa morgon. Alltså det var så enormt mycket. Jag fick sitta på dopingkontrollen i någon halvtimme, två timmar innan liksom jag var klar där. Och sen då, ja, det var lite tungt dagen efter och liksom koncentrera sig att man hade vunnit OS-guld och sånt där. Men det var ju bara liksom och försöka göra det här loppet så bra som möjligt. Och jag samlade ju då i det näst sista heatet. Alltså då hade jag alltså andra bästa användningstid in till de här tävlingarna. Och då hade jag en holländare bredvid mig som hade någon vecka innan gjort 408 och sånt där. Och då hade Lars-Erik och jag pratat om att nej, men häng med honom i utgångsfarten och liksom senare kommer upp mot 250, då lägger du in en högre växel och så simmar du ifrån honom och slår honom en 3-4 sekunder, så räcker ju det till final. Och det gjorde jag ju, men han sann ju inte på de där 408, 409 som han har gjort tidigare, utan han kanske sann på 414 eller någonting sånt där. Så att jag kom ihåg på 408 om jag minns rätt. Och det räckte till en 11:e plats tror jag det var. Så det var ju en stor besvikelse på det här. Men jag var väldigt mentalt slut efter det här. Så att jag simmade av mig och fick lite massage, gick hem och åt lunch. Och sen alltså, jag gick in på mitt rum och där somnade jag. Och jag vaknade inte från nästa morgon. Så jag såg inte finalen på 400 meter frisim ens en gång. Men det som amerikanerna säger, win the meets in the heats. Och jag var inte riktigt på tårna där. Och nu kanske man låter kaxig när man säger så här, hade jag bara varit i final så hade jag vunnit. Men jag är helt övertygad om att jag hade vunnit.
Du har simmat under 4 minuter.
Ja.
Rekordet var ju då, du slog ju rekord 70, sen hade det slagits 3 gånger vägen fram på de amerikanska OS-uttagningarna. Så var det ju en vattenpolospelare som slog
Crumples
4-0-0-14, sa vi det?
11,
ja.
Och det är inget kaxigt att säga så, utan det är lite ren matematik om man analyserar ditt medleylopp där du alltså avslutar neråt 59 sekunder från en bröstsimsvändning. Och faktiskt en tid som även idag står sig ganska bra på ett 400 medley. Så det är ingen tvekan om att kapaciteten för att simma under 4 minuter fanns rent fysiskt. Så är det ju.
Blev du sågad i media efter det? Eller var allting förlåtet i och med guldet innan? Hade man förståelse för att man fick ha en dålig dag?
Eller minst, alltså jag... Ja, men det fanns ju inte de sociala medierna, det fanns ju inte webben och allting sådana som man kan följa det på samma sätt, utan nej, jag tror inte jag blev sågad, utan man blickade nog framåt lite grann mer åt nästa grejen då, 200 meter medley.
Men det kom en vilodag innan 200 medley.
Ja.
För 200 medley, vad jag förstår, gick på den 6:e dagen
Om vi nu ska vara riktigt korrekt, alltså 30 augusti var 400 meter medley och 3 september tror jag det var jag simmade 200 meter medley. Så jag tror till och med att det var 2 vilodagar mellan 400 frisim och 200 meter medley.
Och när vi snackar 200 medley, vad var förutsättningarna då när du gick in i det kontra det som hade hänt i Barcelona 1970?
I Barcelona 1970 slog jag ju då världsrekord, och då var det Gary Hall som hade på 2.09.8 eller något sånt där tror jag han hade, och jag hade 2.09.3, och på amerikanska OS-uttagningar så tror jag att Gary tangerade det här rekordet, så vi hade bägge två världsrekord 2.09.3 när vi gick in i tävlingarna. Mm.
Och då var det ett annat läge. Hur var din inställning till 200 kontra 400? Hade du mer självförtroende där eller?
Till svenska pressen har ju Lars-Erik och jag sagt att alltså vi tog lopp för lopp, och så sa vi att bästa chansen för Gunnar att ha en bra placering, det är nog 400 meter medley. Så vi liksom bäsade chanserna, för att vi visste att de var större på 400 meter frisim mot 200 meter medley. Och jag skulle vilja påstå att när jag då hade vunnit 400 meter medley så var det liksom ingen snack om att jag inte skulle vinna 200. Så att jag var inte alls lika nervös. Nej, som jag var inne på 400 meter med.
Var det roligare, tyckte du, simma 200 än 400? Om vi nu bara tittar...
Ja, det slapp jag simma 100 fjärdig, så räckte det med 50 fjärdig. Det var den stora skillnaden, så att säga. Att det där kunde jag ju simma hyfsat i varje fall. Jag hade ju 28 blank på första fjärdig simma.
Men om vi backar nu, kommer in på simarenan, 200 medley, du har ett bra självförtroende, mycket guts i ryggen där, känslorna innan 200.
De är inte alls lika starka som minnena från 400 meter medley. Utan jag var så övertygad om att jag skulle vinna så att det fanns ingenting annat. Mm.
Adrenalinpåslaget blir väl också som störst inledningsmässigt efter att ha gått och väntat lång tid.
Ja. Så är det. Så,
ja. Och sen finns det inte möjlighet att bygga upp samma sak.
Ja, men jag vet ju att jag hade presterat ett bra 400 meters medellopp när man vinner det. Jag hade näst bästa tiden på 200 frisim. Jag gjorde bort mig på 400. Det var liksom kanske lite revansch. Mm. Och då kan jag ju tänka lite grann på Sara Sjöström som också har gjort några misslyckanden på tävlingen men kommit tillbaka starkt. Va? Och liksom, man knytnäven i fickan och så säger nu jävlar ska man få se på det här. Jag är inte slut som simmare.
Du nämnde, Bosse, att du fick tårar i ögonen. För mig var ju också det här väldigt stort. Och jag åkte bil runt torget i Filipstad. Jag hade en Saab, en röd Saab. Och åkte och tutade hela tiden för att celebrera det som skedde nere i München. Så det var, alltså det var väldigt stort för oss då. Det var ingen tvekan om.
Och du hade bil? Det var inte illa.
Nej, precis. Den hade jag haft i flera månader.
Moppe och cykel hade vi.
Så det var lite uppståndelse där på torget i Filipstad.
Tillbaka till 200 medel i München den här dagen i början av september 72. 28.0, första 50.
Mm.
Hur låg det till i loppet?
Jag kan ha legat 4-5. Sen ryggsimmet tog jag väl in kanske någon placering. Jag var ju, jag måste ha varit en 3-4 sekunder efter Gary Hall vid 100 meter. Och sen var det ju bröstsimmet, och då ser man ju de som ligger framför en, och då visste jag att jag vände först vid 150 meter, och då visste jag att jag skulle vinna. Och då tränarrådsmedlemmen Bosse Alman var ju journalist på. Och då har jag fått berättat för mig att han ställde sig upp på svenska pressläktaren och så sträckte han ut handen och sa han, nu bjuder vi på simning. Och sen då liksom när man kom i mål på 207.17, alltså jag hade slagit världsrekordet med 2,1 sekunder. Det var ju på den tiden ett av de bästa världsrekorden.
Överlägsen seger.
Överlägsen seger. Tvåan hade 208.43, då var Tim McKee.
Ja, två OS-guld. Och sen fick du avsluta med en medley-lagkapp på slutet och simma brösing. Vilket öde.
Ja, det gick ju lite grann snabbare i lagkappen, men inte så där jävla mycket jämfört med om jag hade summit det själv.
Nej.
Ja. Nej, jag kommer inte ihåg vad tiden var. Så det, lite grann får vi skämta. Det var alltså inte Sveriges högst prioriterade grej, om man säger så, utan det var väl bara för att vissa kompletteringssimmare skulle få göra en start på OS. Så var det.
Ja. 46 år sedan, hyfsat klara minnen.
Jo, men det är ju som så...
Även två, alltså det är ju skillnad på ditt snack runt 400-ringen mot 200-ringen, där den, man känner ju nästan och kan lukta på 400-ringen, men 200-ringen, den var mer sådär.
Ja, det var bara bonus.
Ja.
Nej, men det var alltså, för mig när jag hade vunnit 400 meter medel så såg jag ingen som kunde slå mig på 200 meter medel.
Skön känsla.
Ja. Mm. Men det sa jag ju inte till någon.
Nej.
Nej,
men känslan måste vara fantastisk, för då fick du väl ut egentligen det maximala ur ditt 200 medel kanske.
Så var det förmodligen, ja.
Ja. Mm. Och sen... Var det 1972, då hade tagit EM-gulden 70, var bra på amerikanska skolmästerskapen 71.
Nej, jag sa inte amerikanska skolmästerskapen. Nej. 71. Då var det jag sa tidigare, att det ska vi ta vid ett annat
tillfälle. Ja, just det, så var det. Och sen så var det OS då.
Ja.
Och sen så var egentligen karriären nästan slut där på något sätt, eller?
Nej, ja, alltså man hade ju vunnit egentligen allting som gick att vinna. Men i samband med fina kongressen i München så beslutade man att redan året därpå arrangera första världsmästerskapen i simning. Och jag hade ju innan OS bestämt mig, jag hade blivit antagen till GIH, men då skulle jag missa de första 3 veckorna. Och då bestämde jag mig istället för att göra lumpen. Så jag gjorde ju lumpen direkt när jag kom hem från OS i ett år. Och då var ju träningsförutsättningarna kanske inte de mest optimala. Så jag kanske tränade 30-40% jämfört med vad jag hade gjort inför OS.
Nu ska vi snacka simning.
Ja, om de gör det bättre, det vet jag inte, men de gör det oftare.
Omänskligt.
Nej, det gör vi, Bosse. Vi trummar på.
Simpodden, Hultén och Jansson.
Jaha, då har vi tagit oss fram till 1973. Det har gått någon månad, eller rättare sagt, vi är kanske i slutet på 1972, och det beslutats om att det ska bli ett VM 73, det första i historien. Och hur går dina tankar då när du får reda på att det är ett VM på gång? Triggar dig?
På samma konferens som FINA hade så beslutade man också att ändra OS-programmet. Man tog bort 200 meter medley från OS-programmet 76 för att man hade kravet på sig från IOK att minska antalet grenar. Och hade man haft kvar 200 meter medley så är det mycket möjligt att jag hade fortsatt att simma fram till 76. Men när de då tog bort det här så började jag tänka, nej, men 400 meter medel vill jag inte simma. Men jag kanske skulle gått in för 200 meter frisim istället. Men sedan så var det också det att på den tiden fanns ju inte de sponsorpengarna som det finns idag, att man kan leva på sin idrott. Och därför så var jag tvungen då liksom att skaffa en utbildning för att leva livet efter idrotten, så att säga, att byta karriär. Och jag tror att kanske om vi hade diskuterat det lite grann mer, Lars-Ej och jag, så hade jag kanske fortsatt till 76. Men sen samtidigt så hade jag vunnit allt som gick att vinna. Varför skulle jag liksom riskera att bli en andrahandsfigur?
Men å andra sidan sett, om vi jämför med dagens simning, så är du 21 år när du vinner OS-gulden.
Ja.
I dagens simning är du nästan bara ung och lovande när du är 21. Va?
Ja.
På den tiden var synen annorlunda också. Det var inte bara det du snackar om när det gäller utbildning och sånt, utan synen utifrån var ju annorlunda. Att en 21-åring var ju en gammal simmare, nästan förbrukad.
Ja, så var det.
Mm.
Och jag är ju glad att utvecklingen har gått dit här den gör idag. Mm. Och det kanske mycket beror på, om vi nu tittar från början på 2000-talet fram till idag, så har vi nog mycket att tacka för de här kortbanetävlingarna, tror jag, att simmarna lever kvar och att de gör det under 3 år och det 4:e året satsar de på OS. Det tror jag har betytt väldigt mycket för att vi har kvar simmare som är till och med över 30 år som kan ta medalj på OS.
Vi är i slutet på 1972 och fått reda på att, eller kommit överens med dig själv och omgivningen om att nu ska vi satsa till VM 73. Vad gör du då i det läget?
Tränar väldigt lite.
Ja.
Alltså jag är inte så där jätteinställd på det där, utan det är att göra lumpen och sen så ska jag börja studera då hösten 73. Jag genomför ett Europacup-tävling, om jag tror det var i Berlin eller någonting sånt där. 3 veckor innan VM i Belgrad. Och jag tror att jag blir 3-4 på 200 meter medley. Simmar 7 sekunder långsammare än vad jag gjorde i München. Mm. Och det tog jag i. Mm. Men vad som händer då är ju att Lars-Erik har ju blivit tränaren i Sabadell utanför Barcelona. Så jag åker dit ner och tränar för honom i 2-3 veckor. Och på något sätt så får han ordning på mig. Och jag glömmer aldrig när han tog mig till bassängen i Barcelona. EM-bassängen 70. Och...
Stadio de Picornell.
Det heter den nog, ja.
Mm.
Och då har han hyrt det här badet, eller fått låna badet, han har några känningar där. Och jag ligger ensam med banlinorna bara utlagt på bana 4 och får genomföra ett pass där. Och har en skön känsla. Och även då tror jag att herr Påsen har trimmat klockan. Så fort gick det inte. Men då genomförde vi samma serier som vi hade gjort innan OS. Och jag var i närheten av det här. Va? Och det satte ju fart på den där hjärnan. Att han kanske har en chans. Men sen då när det kom till final så jag hade inte bästa försökstiden. Det fanns några amerikaner i det här hitet i finalen då och apropå kallsup som du nämnde i början på den här så fick jag faktiskt en kallsup på bröstsynet efter 140 meter och fick ta dubbeltag. Och då trodde jag nog att det var kört för då hade jag ju både David Wilkie och någon annan framför mig. David Wilkie var en duktig bröstsimmare och blev världsmästare och OS-mästare på 200 meter bröstsim senare. Slog även mitt världsrekord på 200 meter med. Han låg före mig då och då tänkte jag liksom att det var kört. Jag samt på bana 6 om jag inte minns fel. Så fanns det en kille som hette Stan Carter som samt på bana 2. Och han ledde vid 199 meter, han ledde vid 199,9 meter och han ledde vid 200,1 meter men ändå så vann jag. 2.08.36 hade jag, så det var ju nästan 1,2 sekunder långsammare än i München då. Och han hade några hundradelar långsammare tid än mig, men jag fattar inte att inte han vann, för han var så jävla klart för mig. Hade målnummerna fått avgöra där så hade de ju dömt honom först.
Berätta hur trött du var efter det loppet.
Efter det här så skulle vi simma final på 400-200 meter frisim. Och jag tänkte lite smart där, så jag simmade ut mitten på bassängen och så låg jag och hängde över linorna och pustade ut och försökte fördröja det här. Liksom. Det var ju prisutdelning precis efter den här grejen också, men jag försökte liksom tänja på det att jag skulle få så lång vila som möjligt. Och när jag hänger där på linorna så ropar jag till Åke Lindgren att ni får sätta in Sven von Holst istället för mig, jag orkar inte. Sen vet jag egentligen inte om de diskuterade det här tränarna eller om de bara nonchalerade det där. Men sen då efter prisutdelningen, jag var ju jag var helt slut i benen när jag stod bakom prispallen och skulle gå på prispallen. Men sen då efter det här prisutdelningen så fanns det ju en avsimningsbasering. Jag kanske simmade 200 meter. Sen fick jag massage av Åke Lindgren och sen så var jag redo för att simma sista sträckan på 402. Men trött var jag. Mm.
Och sen när du kom hem efter VM i Belgrad, då var det slut. Då var simkarriären slut.
Jag gjorde tre tävlingar efter det här. En i Sundsvall, en i Göteborg, sen avslutade jag i Malmö. Mm.
Och den i Malmö, det var en...
Ja, det var en fin tillställning. Jag kommer inte ihåg vilka lopp jag simmade, men jag tror jag simmade ganska fort. Men i varje fall så fick jag som en avskedspresent av Malmö Simsällskap, den klubben som jag representerade, fick jag en tvättmaskin. Mm. En Osby Populär 60-60. För jag skulle ju börja på GH, jag behövde tvätta mina kläder. Men sen så kom det en väldigt stor överraskning efter det. Det var att alla intäkter från den här galan, programblad, intäkter och sponsorer, det sattes in på en fond till mig. Och det betalade mina studier på GH. Så det var en väldigt fin avslutning. Mm. Och det ska jag nästan erkänna att det var nästan alla pengar jag gjorde på min simning. Det var den här avslutnings.
Du hade ett kontrakt med Gillette, var det inte det?
Jo, men det var...
Efter U?
Nej, det måste ha varit efter 73.
Okej. Okay. Mm. Du stod och rakade dig?
Rakade mig i badkameran med amerikanska badbyxor på.
Ja, det minns jag.
Kan jag avslöja, det fick jag 25 000 kronor för.
Ajajaj.
Det fick jag skatta för också. Det var inga svarta pengar.
Ja, sen hade du faktiskt ett reklamjobb med danska Carlsberg också, läsk.
Det var en nyhet för mig.
Ja, jag minns det, för jag var med också nämligen.
Ja, det var länge sedan nu. Vi har förträngt det mesta. Nu har vi fått reda på väldigt mycket här.
Och en av svensk simnings största tiderna.
Mm. Mm. Jätteroligt att få höra och fått det nerkok till de här loppen. Spännande. Det här ska vi lyssna på många gånger. Hoppas ni också tycker att det här var intressant när ni lyssnar. Så säger vi stort tack till Gunnar.
Tack så mycket.
Nu ska vi snacka simning.
Ja, om de gör det bättre, det vet jag inte, men de gör det oftare.
Omänskligt.
Ja, men det gör vi, Bosse. Vi trummar på.
Simpodden, Hultén och Jansson.